Hörrni, det är lördag förmiddag. Nyfiken är man alltid på någon. Den här veckan är jag nyfiken på killen som har gjort en fantastisk resa. Jag visste nog lite vem han var. Men sen satt jag och läste Svenska Dagbladet en morgon här för några veckor sedan. Sen inser jag så, wow, Daniel Kyng. Alltså vilken resa du har gjort.
Ja, den har varit lång. Nu mår jag bra, men det har tagit rätt så lång tid. Ja, det,
Berätta lite grann. Alltså, du har ju som så många av oss kämpat med lite övervikt och mådde inte så bra.
Man får nästan börja lite från början. Så för 10 år sedan så var allting väldigt bra. Jag hade ett gym på landet. Jag lyfte 220,5 kilo och vägde 125 kilo. Urstark. Fortfarande överviktig naturligtvis, men det är rätt kul att vara stark. Sen har jag vägt 82 kilo som dödssjuk utan att fatta varför. Sen så förstod jag att det var mitt hjärta som var sönder. Så då gjorde jag en fyrdubbel hjärtoperation. Med en ganska lång konvalescens efter det. Och då bestämde jag mig för, jag gjorde operationen i februari 2019. Och då vägde jag 82 kilo. Och det trivdes jag inte med, kan jag säga.
Nej. Alltså, det var så roligt, för vi stod och pratade innan vi gick in i studion och du berättade liksom att du upptäckte att men du var lite krasslig, du var ute på jobb och...
Alltså om man är man så är det ett ganska stort minus i sådana här sammanhang. Enda fördelen är att man får generellt sett bättre vård. Är du kvinna så sätts det oftast på att du är nedstämd eller att det är en psykologisk diagnos. Ja. Jag var i Barcelona och jobbade, eller i december så kände jag att jag hade någon efterhängsen influensa. Så jag hade lite svårt att andas och jag var trött och jag sov dåligt och sådär. Så var jag i Barcelona och jobbade och då kunde jag inte gå upp på en trappa. Så när jag kom hem så sa min fru, som då är kvinna och alltså per definition mer begåvad än vad jag är, att nu måste du gå till läkaren.
Och du sa, nej, varför ska jag det?
Ja, det sa jag faktiskt. Men då sa han att det måste du. Så att, och då skulle jag till Rumänien och göra danska farmen på måndagen efter. Så tänkte jag att jag kan gå till läkaren i Rumänien för där kommer jag ha tid. Men det gick inte min fru med på. Så jag bokade en tid på vårdcentralen. Sen vaknade jag på morgonen, fredag morgon, och tyckte att jag mådde riktigt bra. Så jag tänkte att det här kan ju, jag skippar det.
Ah.
Men det fick jag inte. Nej. Så när jag kom in på vårdcentralen så hade jag 235 genom 165 i blodtryck. Och en
det är väldigt mycket, Daniel.
Ja, på ett dåligt sätt. Det blir ganska stilla inne på... Det var rätt mycket fokus på mig.
Mm.
Så då åkte jag in akut på lasarettet fredag kväll. Och där minns jag att jag frågade min sköterska om hon trodde att det var möjligt att jag kunde åka till Rumänien på måndag och jobba. Hon bara tittade på mig och gick.
Suck!
Ja. Det kunde jag alltså inte.
Nej.
Så där var en ganska... Ja, det var en lång konvalescens. Jag kan säga att min hjärtoperation kostade Sverige 350 000 kronor. Och det är jag tacksam för.
Hur gammal var du när det här var?
Det är 2019 och jag är 49 idag.
44.
Tack. Fantastisk på matte, det är en av mina stora. Jag är 44 var jag. Och det kändes rätt orättvist. Det kändes som en... tuff. Nej, jag har liksom inte levt som Mötley Crüe. Jag vet att i min konvalescens där så såg jag filmen med Mötley Crüe, The Dirt. Och nog för att jag har snusat och rökt och kanske druckit flera öl än många. Men det var ju liksom inte...
Det var inte så att du levde liksom, men om du tittar tillbaka, rekapitulerar liksom innan du upptäcker att du har ett skyhögt blodtryck och du får åka in med dina hjärtoperationer, när du tittar tillbaks livet innan.
Jag är fyrbarnsfar och bor på landet med en gris och en get och en påfågel. Så att det är liksom...
Jag hör det.
Ja, inte så mycket rock'n'roll på det sättet.
Men okej, okay, alltså där ligger du i sängen och konvalescens efter hjärtoperation. Vad hände sen, Daniel?
Då bestämde jag mig för att jag aldrig skulle väga så lite igen. Så att från februari 2019, 82 kilo, till augusti. Så gick jag upp till 125 kilo. Då kan du säkert snabbt räkna ut hur många kilo det är och hur många gram det är per dag. Men det är hittills ingen som velat ta över min diet. Men
nej.
Det var mycket, mycket Eggs Benedict, en bra början.
Okej. Okay.
Och då kände jag mig kort att jag var tillbaka i min kropp. Liksom. Att jag hade hittat tillbaka. Däremot så hade jag ju ingen av styrkan kvar från förr i tiden. Så att
Men var det läkarna som ordinerade att du skulle gå upp eller du själv?
Nej, det var, jag är superduktig läkare själv så att jag tyckte att det skulle kännas skönt att få vara.
Men du gick på dina kontroller, vad sa läkarna då liksom, när du höll på att pumpa upp?
Det är inte så många kontroller, nej, tyvärr. Men jag hade en hjärtsköterska som inte var så imponerad av mig.
Nej.
Och dessutom var det ju faktiskt så att jag var på en kontroll och då hade jag så pass högt socker att hon sa att ska du få diabetes nu också? Och då skulle jag komma tillbaka dagen efter och göra ett nytt prov eftersom jag då, ja, är man som sagt. Ja. Så läste jag på hur man sänker sitt blodsocker. Ja. Så då åt jag allting, valnötter och broccoli och blomkål och så promenerade jag 6 timmar. Så var jag tillbaka dagen efter och då hade jag precis under. Så att då var faran över. Ja. Återigen, min fru var inte jätteimponerad över min läsning.
Du skulle juggla systemet lite grann. Ja,
generellt sett är det nog väldigt bra att jag inte är läkare, tror jag.
Nej.
Det
är nog... nu när du tänker på det.
Världen vinner på det.
Ja.
Jag tror det.
Men du, alltså, du har besökt en hjärtsköterska. Vad hände sen?
Då, som sagt, kort stund var jag ganska nöjd. Jag insåg nog aldrig riktigt hur pass överviktig jag var. För jag hade ju...
Hur lång är du, Daniel?
Jag är 1,88. Jag vill säga 1,89 för min son har växt om mig, men 1,88. Så jag hade ett BMI på över 35, alltså fetma klass 2. Med det så finns det ju över 200 följdsjukdomar. Och jag är helt med på att man får, alltså jag är kroppspositiv. Jag tycker att man ska få vara den man är och hur man är och så vidare. Men hårda fakta för de allra flesta är att man går man ner mot en normalvikt så mår man bättre. Nu tar jag, i år tar jag över 2500 tabletter färre blodtrycksmediciner och blodsköttsmediciner. På grund av att jag har gått ner 35 kilo vikt.
Din viktresa, om vi då tar vänder, vi var nere och vände på 82, vi studsar upp till 125 kilo igen, Daniel. Och nu skulle du ner igen.
Då måste man göra en kort paus på vägen där, för att det var ett par rätt tuffa år. Jag valde att lösa min konvalescens genom att stänga ute min familj helt. Superdumt, gör inte det. Vilket i sin tur ledde till att min fru gick in i väggen och fick en utmattningsdepression. På grund av mig, 100%, för att jag stängde henne ute. Så hon var ju sjukskriven i 3,5 år efter det. Och hon är inte heller så smart faktiskt. För att när hon kände att det gick ut för henne, att hon inte orkade mer. Det gick en upp från 75% i arbetstid till 100% i arbetstid. För att ingen skulle märka någonting. Och till slut så sa hennes kropp stopp. Så då vaknade jag mitt i natten av att hon hade fått ett epileptiskt anfall.
Fy.
Ja, det var långa 22 minuter själv. 8 minuter som jag var helt övertygad att hon skulle dö. 12 minuter där jag trodde att hon möjligen skulle överleva. Sen kom ambulansen och då sa hon, vad händer? Det var det första hon sa. Och allt det där hade nog egentligen avhjälpt som vi hade fått hem en psykolog efter min operation. Har man lagt till 1,000 spänn på de här 350 000 så hade... Sveriges sämsta psykolog hade kommit hem till oss och sagt att här går det ut för. Min fru jobbar med psykisk ohälsa. Min mamma har studerat psykoanalys hela sitt liv och jag är inte helt oöm på det. Men när man är mitt uppe i det så...
Man ser inte det.
Nej.
Där är läget liksom att familjelivet håller på liksom att implodera.
Det finns liksom inget familjeliv. Jag är otroligt tacksam att vi får ta att min fru hängde med.
Att hon orkar palla ut och stå ut med dig?
Ja.
Ja. Men alltså, det är lätt så här några år senare liksom att sitta och säga, men det är klart, man ser ju inte det.
Man är mitt uppe i det.
Och bägge ganska positiva, gissar jag på, liksom i grunden. Liksom.
Ja, vi har stor livslust och har väldigt kul. Då hade vi inte väldigt kul. Nu har vi väldigt kul. Jag har tummat på att vi aldrig någonsin ska hamna där igen. Och det är...
Men det är fantastiskt ändå liksom att... Att det finns någon ljus i slutet av tunneln liksom.
Vi är inte riktigt där igen.
Nej.
Alltså, det är ju ett av skälen till att jag berättar för dig nu. För att jag vill att ingen annan ska hamna där vi var. Nu vet jag ju. Jag såg en god gymnasievän på Facebook häromdagen som hade gjort ungefär samma operation som jag. Jag känner inte hans fru, men jag skrev till henne på Facebook och skrev att hon skulle skriva till mig. Och så har vi skrivit lite med varandra så att hon är med på vad som... Nu är det inte alla som reagerar som jag gör. Men det är ganska få som genomgår en öppen hjärtoperation som inte blir tagna av det. Det är ju på liv och död. För mig var det ganska lätt. Jag låg på operationsbordet i Lund och hoppades på att vakna. Jag ljög för min fru. Jag sa att du skulle bli opererad vid lunch. Nu blev jag opererad 7 på morgonen och det tog sju och en halv timme. Så när hon började oroa sig på riktigt, då ringde de. Och då hade jag liksom sparat henne 6 timmars operation, tyckte jag. Sen vet jag inte om det var så smart. Men...
Nej, men vi gör dumma saker, Daniel. Alltså, så.
Tack!
Men, kanske, jag kan inte säga att det, man är ju man, som du säger, Daniel.
Ja, det är ju ett handikapp, bitvis. Ja. Men det kan vara ett annat program, kanske. Ja, dumma precis. Saker med Daniel.
Killar kan.
Ja, in.
På något vis. Men du... din viktresa neråt. Hur kommer vi där?
Jo, då kommer vi, då mellanlandar vi. För då när allting var liksom som sämst, så var jag dessutom så fruktansvärt irriterad hela tiden och trött. Så jag sov.
Men upptäckte du själv att du var irriterad, eller upptäckte familjen att du var irriterad?
Alltså jag satt ju mest på mitt kontor, för att jag var så irriterad, så att de gick ut från kontoret så gick de andra. Så att det var nog rätt ömsesidigt. Det var svårt att missta. Då tipsade min kompis mig, det här är alltså i februari förra året, att jag skulle titta på mitt testosteron. Jag kunde ingenting om testosteron, hade ingen aning. Men jag lyckades faktiskt få ett testosterontest från min vårdcentral. Och så fick jag svar att det var helt normalt. Det finns ett test som heter Adam-testet, som är 10 ja- och nej-frågor som jag tycker att alla män borde göra.
Uh-huh.
Jag hade 9 av 10 ja, det vill man inte ha. Idag har jag 0 ja, det vill man ha. Så 3 läkare och en sköterska avfärdade mig som tjock och dum. Och tjock var jag absolut. Sista läkaren jag pratade med var en kvinna som var rätt osympatisk. Och hon sa att du är tjock ute och promenerar. Så vi har konstaterat att jag är tjock. Bukfetma är ju också ett symptom på just testosteronbrist. Så jag sa att om du säger att jag är tjock en gång till, så lägger jag på. Hon bara, så jag sa att du är tjock. Som tur var så hittade jag... någon som var specialiserad på det som hjälpte mig. Och nu vet jag att den nivån som jag hade 5,7, är otroligt lågt. Jag vet att min son som mår bra har 23. Och jag vet numera att under 14 så mår jag inte speciellt bra. Då tipsar någon i familjen mig om att det är dags för nästa injektion. Nu har jag en väldigt omtänksam läkare, så att vi har hittat en fungerande väg för mig.
Men för oss lekmän och för oss som inte är bevandrade i hormonernas underbara värld och testosteron i synnerhet, förklara sig, hur reagerade din kropp på när du väl då fick börja få ta testosteroninjektioner?
Alltså livet gick från natt till dag, bokstavligen. Om vi bortsett från den första veckan som var ren placeboeffekt, att jag var så otroligt glad att jag förstod varför jag hade mått som jag gjorde, att någon tog mig på allvar, vilket var, det var en stor skillnad för mig att bli hörd och inte bara avfärdad som tjock och dum. Sen gick det ganska snabbt och jag märkte att jag smärtskattade min irritation innan jag fick, nu kan man inte riktigt smärtskatta irritation som smärta, men jag låg på 8-9 ungefär. Och efter 2 veckor så låg jag på 5-6. Och efter 5 veckor så tänkte jag inte på den. Så att det gjorde stor skillnad. Sen har det ju en massa andra positiva effekter för kroppen. Att det är inte speciellt bra att ha för lågt testosteron. Sen är det inte bara högt testosteron heller, utan det är rätt nivå testosteron.
Man brukar skoja så här, testosteronstinna alfahannar.
Ja, men vet du vad? Det är precis tvärtom. Att män som har rätt testosteron, de sitter hemma och klappar hundvalpar. Män som har fel testosteron, de ska man akta sig för. Det är inget glatt gäng.
Det är de som man borde bara smacka dit en liten spruta på.
Ja, det är de som tutar ner dig när du är för långsam på rött ljus eller grönt ljus.
Alltså jag känner igen mig själv. jag är ju den som sitter där liksom så här. Åh, helsike! Vad är det för vägsnigel du har framför oss?
Ja, jag minns, jag var på köpcentret här runt hörnet och då var det någon stackars bilist som... Jag vet inte exakt vad han gjorde för fel, men det gick för sakta i alla fall. Vet du, helt, och jag är verkligen inte så. Jag är en otroligt empatisk och varm människa. Men du tutade in. så att jag skäms för det än idag. Liksom. Men det, jag kan inte styra det. Jag har den största respekt för kvinnor som säger att de har PMS till exempel. Som också är hormonellt. Det kanske jag inte har haft innan, men nu fattar jag. Liksom.
vi är ändå inne på en lite av en viktig resa, Daniel.
Ja, ja, vi nu.
Vi har gjort, jag vet inte hur många sen vi började prata här, Daniel, vi har gjort 5 mellanlandningar utan boardingpass. Men nu är vi på väg mot...
Vi skulle ju hålla det kort, så att jag har skippat de 15 andra. Då sa samma läkare till mig att du kanske ska titta på din vikt. Och då var jag... Då hade jag fetma klass 2. Och jag hade faktiskt inte fattat att det var så dumt att ha det. Att det fanns så många risker med det. Jag tyckte det var... Vardagsmässigt så tyckte jag att det var väldigt tråkigt. Jag kände mig aldrig fin. Aldrig någonsin. Jag gillar att köpa kläder. Men jag var hänvisad till XXXL. Och det är inte riktigt... Utbudet är lite mindre där uppe.
Det är lite så.
Ja. Nu fick jag en t-shirt av min dotter igår när jag fyllde av. En David Bowie t-shirt. Och den är small.
Slim fit.
Small.
Small?
Ja, från triple XL till small. Och det gör saker i huvudet. Jag spelade fotboll med mina barn för första gången för någon vecka sedan. Jag är fortfarande urkast på det. Men just att jag sprang för första gången i mitt liv 15 minuter. Hade du sagt det till mig för 5 år sedan så hade jag hade inte skrattat ens. Men jag har bara blivit sårad. Jag tycker inte det är kul att springa, så att det är ingenting jag ska fortsätta med. Men
vi är där då för 1 år sedan. Du har fått dina testosteronsprutor och livet börjar... Alltså, vad hände med vikten under den här resan då?
Alltså, av rätt testosteron så går du också ner i vikt. Det är en bra förutsättning. Men då sa min läkare att... titta på det här, det finns läkemedel. Och jag gillar inte att förlora. Så att jag hade aldrig provat att gå ner i vikt själv. Därför att då skulle jag förlora. Jag visste att jag inte kunde göra det. Och det var lika bra att ge upp. Så jag la mig nu egentligen bara platt och tänkte att så här är det liksom resten av livet. Och det är helt okej, jag lever. Så då börjar jag med GLP-1 heter det. 23/6, alltså dagen innan midsommar, va?
Och då vägde, förra året,
2022. Och då vägde jag 117 kilo. 23/12, dagen innan julafton, så vägde jag 91 kilo. Så att jag har gått ner och det är liksom helt utan... Det är svårt att förklara, men det är ett lugn som infinner sig. Man äter mindre, man är mätt längre. Så att det är liksom... Det finns ingen kamp i det. Tvärtom liksom.
Men var det några bieffekter så liksom så här att du mådde kass liksom, eller när du började ta de här sprutorna?
Ja, jag har varit helt förskonad från det. En del upplever att man kan må illa av det eller att man kan bli förstoppad. Eller... Det är klart att om man äter väldigt mycket som jag gjorde, jag har ju insett nu att jag har, och det här är fortfarande känsligt att prata om för mig, men att jag har hetsätit i hela mitt liv. Jag har lagat mat i 3 timmar. Jag älskar att laga mat. Jag har jobbat som kock i 10 år. Sen har jag ätit det på 3 minuter. Nu får jag inte säga för mina barn att jag äter långsamt, för då skrattar de. Men jag äter väldigt mycket långsammare. Och det gör en massa fantastiska saker. Magen fungerar för första gången sedan Sälen 1993. Saker smakar gott därför att jag stannar upp.
Hinner reflektera lite vad du känner?
Ja, jag brukar... Hemma är alltid lätt, för då tar jag den portion jag vill ha. Lite mindre, för då kan jag ta om och då känner jag att det är jag som bestämmer. För jag menar, har man hetsätit hela sitt liv så är det klart att det är ingenting man ändrar bara över en natt.
Nej.
Jag har inte snusat på 4 år, men jag är ju definitivt snusare fortfarande. Alltså jag tänker, har du snus eller?
Nej.
Okay.
Jag slutade 1993, men jag vet precis.
Ska vi göra en paus och gå och köpa snus?
Göra comeback efter sådär 20 år. Ja. Ja, 30 till och med kanske.
Fast jag har ju ersatt med, så här länge så har jag inte varit utan tandpetare som jag har varit nu.
Nej.
Det är det längsta.
Det är svårt att prata med tandpetare.
Nej, men... det går alldeles utmärkt. Det är bara lite otydligare. Och då säger min fru att det ska inte vara så att...
Nej.
Men jag tänker att man har en viss mängd laster i livet.
Ja.
Och så kan man kanske byta ut dem mot bättre. Nu hetsäter jag inte längre. Å andra sidan så har jag gjort 13 tatueringar sedan i augusti. Så att
det, finns... det är ju landet lagom som du kommer från.
Ja,
idag,
ja, liksom. Exakt. Ja, lagom är nog.
Ja.
Det är nu så många beskriver mig.
Eller inte.
Avväg, måttlig. Ja, men det är också utmanande att gå från att vara omåttlig.
Uh-huh.
För det kan jag tycka om att vara. Alltså jag tycker det är roligt att vara...
All in liksom.
Ja, absolut. Och att då liksom... Jag förstår ju att jag lever bättre och jag lever längre. Och jag mår bättre om jag är halvrimlig.
Mm.
Men den stora utmaningen i min viktresa har ju inte varit att gå ner i vikt, därför att jag har kroppen skött ganska mycket själv tillsammans med medicinen. Sen är det klart att jag har ju öppnat för en massa nya tankar. Jag äter på ett annat sätt, alltså jag tar in mycket mer grönsaker i min kost och jag är ganska förtjust i öl, det är väl ingen underdrift, men jag har bytt ut en del öl mot rött vin till exempel, därför att det är mycket, man häller inte i sig rött vin, det är inte så värdigt, utan man smakar på rött vin.
Har du provat alkoholfri öl, Daniel?
Nej, nu tycker jag det är dumt.
Jag tycker också om öl, men jag har faktiskt insett att det har blivit mycket bättre på att göra alkoholfri öl för oss som gillar det, och kanske lätt att bara gå upp 100 kilo bara man tittar på en baksidan av en pizza.
Ja, det är så. Ja. Nej, jag kanske ska prova en... Det kan vara en utmaning. Min dietist gillar att ge mig utmaningar. Vi är inte 100% överens alltid. Men det kanske ska vara någonting.
Okay. Det har varit väldigt, väldigt mycket snack om den stora epidemin över världen, fetma, liksom övervikt. Och hur man ska tackla den. Och vi har väl ett par stycken som har fått alla de här kloka råden som du har fått av din läkare här. Att gå ner i vikt bara. Så att ja, eller hur? Det är ju jättelätt. Och sen hittar du den här medicinen. Får hjälp med den. Och sen läser man här nu sista halvåret, så läser man mycket att det är brist på mediciner, att de håller på att ta slut på grund av att någon Hollywood-diet, eller vad man nu kallar den här för, det du har gått på, Daniel.
Alltså jag tycker det är lite orättvist, för man har ställt två kroniskt sjuka patientgrupper mot varandra. Hade jag väntat några månader så hade jag ju fått diabetes med all sannolikhet. Jag var ju på väg dit med stormsteg. Så att förebygga, som det är i mitt fall, en diabetesdiagnos är ju inte helt gratis för samhället.
Nej.
Nu bekostar jag min egen medicin, vilket jag skulle sälja min bil för att göra, för att det är så pass mycket livskvalitet jag har fått. När jag fick rätt på mitt testosteron så gick jag från natt till dag, och när jag har fått rätt på min vikt så gick det från en ganska snömoddig marsdag till en helt underbar augustikväll. Så att det är faktiskt så det har gjort för mig. Det är den skillnaden.
När vi börjar prata, Daniel, du berättade att du jobbade som tusan. Du har jobbat som ljudtekniker och kock. Och du har haft många yrken har du haft genom hela yrkesliv?
56. Absolut bästa var när jag sålde glass och hyrde ut trampbåtar på stranden på Gotland 1987.
Det kan man också göra. Då gör du ytterligare att lägga till ett 57:e yrke. Du är patientambassadör idag.
Ja, jag arbetar med min vision, vilket är, ja, det är fortfarande overkligt. Men jag inser att det här måste jag ju berätta om för människor. Att det faktiskt finns hopp. Och det är inte så många som vet om det. För att, jag menar, alla kan faktiskt gå ner i vikt. Det är bara att äta mindre. Så enkelt är det. Men det är ytterst få som kan behålla den. Jag har ju goda vänner som har gått ner 20 kilo 5 gånger. Mm. Så går man upp alltihopa igen.
Svart bälte är jojo-bantning, som jag brukar säga.
Absolut. Och jag har ju aldrig försökt det, som jag inte gillar att förlora. Men nu får jag berätta för människor i mitt jobb att det finns hopp. Att man kan behålla sin vikt. Och det är människor som jag skrev med en som vägde 179 kilo. Det är man ganska stor. Det är ju ingen Hollywood-bantning. Det handlar inte om beat 2023. Det handlar om att överleva 2023. Mm. Den personen hade gått ner sina första 6 kilo någonsin i livet. Och ser för första gången ett litet, litet fladdrande ljus långt, långt bort i en mörk tunnel.
Med samma metod som du använder?
Med samma metod som jag gör. Mm. Så att säga att den patienten tar medicin från någon annan, jag tycker inte det är rättvist. Däremot så önskar jag såklart att det fanns, och det är ju stor brist på mycket, det är brist på psykofarmaka till exempel, men det talas inte så mycket om det, för att det är inte så...
Nej.
Det här är en bra löpsedel, liksom. Tyvärr.
Ja, alltså, vilken fantastisk resa, Daniel.
Ja, jag är förvånad själv. Jag kan säga att hade jag inte fått rätt mitt testosteron, så kan jag säga, och det är ganska tufft att säga med 4 barn och en fru, så jag är inte 100% säker på att jag hade suttit här idag och pratat med det.
Om du bara ska kasta in ett litet ljus till alla som kanske sitter där och känner att jag får inte rätt på det här, liksom. Och det är lite skam över det hela också. Där med att...
Det är otroligt mycket skam. Skam och skuld är ju den absolut sämsta medicinen. Mm. Så nu hoppas jag på att det här... Nu har det ju varit så otroligt mycket i media. Så att nu börjar ju folk faktiskt få upp upp ögonen lite för att det finns. Och media är ju rätt så... Det är inga små ord de använder om det här paradigmskift och någon skrev revolution och så vidare. Så att, och fetma är ju ett otroligt stort världsproblem. Mm. Och det handlar inte om att man inte ska få vara vem man vill och se ut hur man vill eller väga vad man vill. För det får man absolut göra varje dag i veckan. Så länge man är glad och lycklig. Men för mig så kom mycket glädje och lycka tillbaka i att... Vet, för ett år sedan så skulle jag göra 2 jumping jacks. Mm. Då svartnade för ögonen på mig. Jag fick kolla min fru.
Alltså de här vanliga klassiska...
Ja, precis. Ja, det är snyggt. Ja. Det var 3 stycken nästan. Ja. Men det svartnade för ögonen på mig. Jag fick kolla min fru i handen och säga att...
Scary.
Förra veckan så satte min son på Jump Around. Uh-huh. Och då hoppade jag hela låten.
Snyggt jobbat, Daniel Kyng. Om ett år här så ses vi.
Jag springer vid maten.
Ja, det gör vi det.
Ja.
Och snusar.
Jag ska inte tumma på det, men nästan. Tack för att du lyssnade. Lördagsgästen på Retro FM.